Hej och välkomna till avsnitt 1099 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA så här den 7 maj 2020. Som vanligt tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Ja, tack så mycket.
Vi ska göra en uppdatering igen om det senaste. Och det senaste, det är väl Michael Flynn, alltså Trumps tidigare säkerhetsrådgivare. Hur har utvecklingen varit där?
Ja, det har ju framkommit och dokument att Michael Flynn, och vi har pratat om det i någon tidigare podd, att Michael Flynn har visat sig vara framed, med andra ord. FBI då med James Comey, spetsen och Andrew McCabe, men framförallt då agenterna Lisa Page och Peter Strzok. Bokstavligen åkte dit till Vita huset för att intervjua folk, kringgick regler och så vidare, utan att de utnyttjade då situationen att de visste att de skulle komma undan med det. Och då, de senaste dagarna, så har det kommit fram en massa nya dokument som visar att det här var han var framed. Det här var, skedde väldigt, det var under felaktiga grunder som Flynn intervjuades och som han åkte i fängelse. Och justitiedepartementet i USA alldeles bara några minuter sedan har sagt att de har droppat Michael Flynns fall. Med andra ord, de anser att han är helt oskyldig.
Mm. Så han kommer att bli fri och återupprättad då?
Ja, det vet man ju inte just nu, därför att att justitiedepartementet har droppat fallet. Han har ju fortfarande blivit bestraffad. Han sitter väl i fängelse. Så nu nästa steg, det är ju att få en domare då, det har väl redan Flynns advokater har väl redan ansökt om det, men det är att få domaren att helt enkelt släppa ut den, om andra ord att vacate straffet, baserat då på att ny information kommer. Justitiedepartementet som satt in honom i fängelse säger att han var framed, det här, vi har inget fall mot honom längre, så att domaren har nu stor press på sig att släppa ut honom. Mm. Och sen kommer ju nästa steg då att gå, att Michael Flynn kommer att börja stämma både den ena och den andra, vilket inkluderar naturligtvis James Comey, Andrew McCabe, sannolikt Peter Strzok och Lisa Page då bland annat, och säkert fler. Så det här är inte det sista vi har hört, tvärtom, nu börjar ett helt nytt kapitel när de som har nitat honom på helt felaktiga grunder bara för att försöka jäkla med Donald Trump, de kommer nu att, pressen ökar nu, och de kommer att bli de som förmodligen blir straffade för allt det här till sist. Så att äntligen till slut så kommer sanningen fram, och de som bör bli bestraffade kommer att bli bestraffade.
Mm, ja, verkligen. Och det här är ju en rest av Obama-administrationen. Det var ju tillträdande, eller vad säger man, för något temporära attorney general, Rod Rosenstein, som var en viktig del av det här, i att sätta dit Michael Flynn då. Och en annan sak som hände, som också har lite med Obama-administrationen att göra, men då måste gå mycket längre tillbaka i tiden, och det är att högsta domstolen, de har nu släppt ett beslut som har att göra med det som kallades Bridgegate. Och Bridgegate, det var en händelse i New Jersey, delstaten New Jersey 2013, när Chris Christie, den här ganska kända republikanen, han är ganska kraftig tillväxttiv och sådär, och han har stött Donald Trump i presidentkampanjen och sådär, och kandiderade också 2016. Men hur som helst, Bridgegate, det inträffade 2013, och det var 2-3 stycken av Chris Christies medarbetare som bad att man skulle stänga ner 2 spår på Washington Bridge, alltså den här stora bron då, mellan New York och New Jersey. Och det gjordes, menade man då, menade kritikerna av politiska skäl. Man gjorde det för att hämnas på en borgmästare, Fort Lees borgmästare Mark Sokolich, för att han som var en demokrat inte hade stött Chris Christies kandidatur 2013 i guvernörsvalet då. Och så där var en hämnd av Chris Christies team. Och det mesta tyder på det, och Chris Christie, han sa då, jag känner inte alls till det här och jag skäms och det här illa. Och då väcktes ett federalt åtal av en lokal attorney general då, som heter Paul Fishman, Obama-administrationen tillsatt, som skötte då distriktet i New Jersey. Och 3 av de här, en gick in i en plea deal med 2 andra av Chris Christies medarbetare, de dömdes till 2 års och 1,5 års fängelse. Och då tänkte man att nu är det över. Men de överklagade till högsta domstolen, och högsta domstolen fastslog idag enhälligt, 9 röster mot 0, att det är inget federalt brott som har begåtts. Och de här kritikerna, som Elena Kagan i högsta domstolen, vänsterliberalerna alltså, de menade att det är oerhört dåligt beteende och illa, och det är korruption och sådana saker, men det är inget federalt brott. Så att de här 2 vart nu friade av Högsta domstolen, och Chris Christie släppte ett meddelande. Han sa att det här visade, vi har påpekat hela tiden, att Obama-administrationen, de försökte fejka ett federalt brott.
Vänta, det kommer en motorcykel och åker förbi just nu. Okej, där får du klippa bort lite några sekunder.
Ja. Men i alla fall då, Chris Christie, han släppte upp meddelandet där han sa att det här visar att Obama-administrationen fejkade hela den här idén om att det skulle vara ett federalt åtal, därför att den federala regeringen hade inget med det här att göra. Och HD står bakom det, att den federala regeringen gjorde fel helt enkelt när man försökte lägga sig i New Jersey politik, och att det var dåligt gjort och det var sådana saker, men de bröt ingen federal lag. Så att det visar också lite grann då, om man ska knyta ihop det där Rune som sagt om Michael Flynn och det här, det visar väldigt mycket att det finns ett visst hyckleri. Jag läste också om att Barack Obama personligen, han var ju president då, han har nu kritiserat att republikanerna i senaten antar jag, kanske representanthuset, vill utreda Hunter Bidens kopplingar till Ukraina, och han menar att det här är ett sätt att skifta fokus från Rysslands interference i valet 2016 till Biden istället, och att det är fel av republikanerna att göra så. Men de sakerna, dels det du berättade om Michael Flynn och dels det jag berättade om Bridgegate, det visar ju att Obama-administrationen var ju verkligen klåfingriga under James Comey i FBI och även då Attorney General och liknande, att de var verkligen klåfingriga och ville låta den federala staten och inlett överallt, och ja, HD har sagt nej och så att ja, vad ska man säga om det? Det visar ändå, det liksom ger bekräftelse på att Obama-administrationen var klåfingrig.
Jag tror man kan gå längre än att säga att den bara var klåfingrig, den var korrupt helt enkelt. Det här var inte någon otur eller feltänk eller någonting, det här var planerade, politiskt motiverade, korrupta, undrar om det till och med kriminellt det här, att helt enkelt försöka sätta dit politiska motståndare genom att använda sig av, i Michael Flynn-fallet, FBI, genom att använda sig av justitiedepartementet under Obama för att nita då Chris Christie's par medarbetare, va? Och få in folk i fängelse, va, när det visar sig i efterhand, inte nog med att de är oskyldiga, de ska absolut in i fängelse. Så det här visar ju den extrema korruptionen inom Barack Obamas administration. Och det är någonting som svensk media aldrig tar upp. Dels tror jag inte de begriper det. Och om de råkar läsa något om det skulle de ju inte vilja ta upp det. Därför att då förstör det ju bilden som svenskar då har om att Barack Obama var den perfekta presidenten. Va? Men han var ju långt ifrån det. Han pratade vackert, fantastisk retorik, men han var extremt korrupt bakom lyckta dörrar.
Sen kan vi säga, om vi vill lägga ett positivt spin på det här, så visar det också, helt oavsett Barack Obama, att för till exempel tidigare så var det en hård utredning mot Bush chefstrateg Karl Rove. Det var Patrick Fitzgerald, heter han, federal utredare som utredde, ja, vad som hade sagts i den här Valerie Plame-affären då, lång historia. Men i alla fall, alltså, det här visar också att amerikanska politiker sitter inte säkert, utan det kan alltid komma någon som utredar, bryter du brott, gör några brott och sådana saker, och politiker kan verkligen åka dit i USA på ett sätt som fallet faktiskt inte är i Sverige eller i EU eller i Europa på samma sätt. Så att amerikanska politiker är mycket mera liksom, vad säger man, hold their feet to the fire. Alltså de är mycket mera, de riskerar mycket mer, och på ett sätt så är det ändå ganska bra att de får känna att liksom jag måste sköta mig, för annars, för den känslan finns inte alls i Sverige skulle jag säga.
Ja, absolut. Det här kallas för accountability, med andra ord att man måste ta ansvar för det man gör. Även i USA så klagas det mycket på att politikerna har för dålig accountability och de slinker undan lite för lätt. Men i jämförelse med Sverige till exempel så har ju USA en extremt hård accountability mot politiker på olika sätt. Jag tittar ju till exempel nu, det kom ut var igår, allt fler demokrater vill nu kräva en, demokrater alltså, vill kräva en oberoende utredning av Joe Biden angående de här sextrakasserierna och sexuella övergreppen som han då är anklagad för. Och då visar det ju det att när till och med demokraterna börjar kräva det, så här nära valet, va, så inser man ju att demokrater även vill hålla honom ansvarig, va, och börja utreda det hela. Nu har ju i och för sig Tom Perez, han som då är chefen för då det demokratiska partiet, sagt nej, han vill inte ha någonting med det att göra, va. Så jag är inte säker på att den linjen kommer att funka, utan vi får se hur det slutar. Men det återkommer ju till det här accountability, att på ett eller annat sätt så blir man held accountable, till och med av sitt eget parti. Och till och med av sin egen media, om man säger så. Va? Till och med New York Times har sagt att det är dags för Joe Biden att kanske kliva åt sidan och istället ha en plan B för det här. Va? Så att accountability finns i USA. Det tar lite längre tid för demokraterna att komma till den punkten när de håller någon accountable, och vänsterliberal media när det är deras egen. Men de förr eller senare så kommer de dit, så når de dit. Och det är någonting som vi inte ser i Sverige. Va? Det konceptet finns inte i Sverige. Det är obegripligt i Sverige hur det kan vara så, därför att i Sverige kommer man under med precis vad som helst. Man får istället inom socialdemokratin, och som vi vet, jag såg Erik Ullenhag som har ställt till så oerhört mycket oreda i Sverige genom hans galna invandringspolitik under flera år där. Han blir belönad nu med en ambassadörspost i Israel. Björklund hamnar ju i Rom, va? Det här är ju människor som har förstört Sverige till långt och mycket. Ja, då får de åka till fina länder och bli ambassadör, va? Det är ju vansinnigt. Så man blir promotad, inte bestraffad i Sverige när man gör vansinniga saker.
Ja, vi har ju inget som helst tjänstemannansvar, men det är det de har i USA. Det främsta exemplet som jag kommer att tänka på nu innan vi går vidare, det är ju Rod Blagojevich, Illinois tidigare guvernör då, som fick 14 år i fängelse för att han på korrupta vägar ville sälja Barack Obamas överlämnade senatsplats när Obama då hade vunnit presidentvalet 2008. Så att det man har 14 års fängelse för en guvernör, jag menar innan en svensk, vad ska man säga, landshövding skulle få det skulle ju inte ske liksom. Så att, ja.
Nej, absolut inte.
Ja. Okej, vi kan gå vidare till fler nyheter. Har du något annat?
Ja, återigen, Donald Trump har ju vunnit ytterligare en seger i domstol och denna gång, vilket är ganska roligt, återigen i Kaliforniens den så kallade 99, den här vänsterliberala appellationsdomstolen då. Och det här fallet handlade då om ICE, Immigration and Customs Enforcement, som då, ska man, det är de som arresterar och fängslar då illegala immigranter som har begått brott. Kriminella illegala immigranter i USA. Och en lägre domare, en distriktsdomare i Kalifornien sa att ICE får inte hålla illegala immigranter under förvar under coronatiden därför att det kan vara farligt för dem, de kan få corona, bla bla bla. Men naturligtvis då Trumps då administration överklagar ju det. Och då hamnar det i den här 99, vilken är då vänsterliberal appellationsdomstol, steget under högsta domstolen då. Och de sa att nej, ICE får visst hålla illegala immigranter i förvar även under coronatiderna. Så att ytterligare en seger för Trump, och det visar ju också att när en vänsterliberal domstol ger Trump rätt, då vet vi att han har rätt. Då har han rätt i sakfrågan helt enkelt. Punkt slut. När, precis som att Elena Kagan och alla vänsterliberala domare i HD dömer på ett visst sätt angående det här Bridgegate, ja, då vet vi att de har rätt. Mm. Därför att det är inte deras ideologiska politiska intresse att Chris Christies gäng ska få rätt, grupp ska få rätt eller att Trump ska få rätt i en appellationsdomstol, utan det är bara så sakfrågan har de rätt i. Så det finns fortfarande någon form av intellektuell juridisk heder när de visar att okej, till och med vi dömer på det här sättet därför att det är så det ska vara, bara så funkar lagen, punkt slut.
Mm, just det. Jag kan kasta in en sak också om coronaviruset och coronaepidemin då i USA, och det är att jag läser det här på msn.com att nu har man tagit reda på och kommit fram till att en stor del av spridningen i USA av covid-19 och coronaviruset, det kommer från New York. New York var epicentret och det vet vi redan, men det var från New York primärt som det spreds över resten av USA. Det var så många som hade fått i New York, många som hade varit och rest till Europa och liknande, och sen så reser de vidare ut i USA. Så att en stor del av smittan som spreds över landet, det kommer ursprungligen från New York, och det är ganska intressant då.
Ja, vi har ju pratat om det förut, att i New York så har ju, där var man ju extremt oansvariga väldigt länge. Man uppmanar ju människor att ränna runt och krama varandra och samlas i stora grupper och visa att vi minsann inte är rädda för viruset, och speciellt krama kineser eftersom vi måste visa att vi inte är rasister, va. Nu har ju då Andrew Cuomo, det har ju varit en oerhört, dödsantalet då har ju varit väldigt högt på äldreboende i just New York. Så allt fler röster höjs nu att Andrew Cuomo och besluten i New York då har tagit livet av massa äldre genom att inte ta det här på allvar. Så jag skulle inte bli helt förvånad om Andrew Cuomo och Bill de Blasio kommer att få en massa stämningar emot sig före snarare än senare, just för att det har dött människor som löpeld i äldreboenden i New York just på grund av deras oansvariga beteenden. Och det brukar sluta i USA med stämningar helt enkelt mot politiker om inte annat.
Ja, en sak till också från Texas, och det är Texas högsta domstol. Det finns ju en kvinna där som drev en frisörsalong, Shelley Luther heter hon, och när hon gjorde det då, så gjorde hon det trots, jag vet inte hur strikt lockdown de hade, men trots vissa utegångsförbud och sådana saker. Hon fick tydligen inte driva sin salong, men hon gjorde det i alla fall, för hon sa att jag vill liksom ge mat på borden till mina barn. Och hon vart en hjälte, hyllad av alla de här nu som protesterar runt hela USA, protesterar mot olika lockdowns, så vart hon en riktig hjälte, det är så man ska göra. Och jag tror att guvernör Greg Abbott friade henne från sitt häktestid, och nu har också Texas högsta domstol sagt att hon är fri. Så att det är ganska intressant.
Ja, det kommer just en stor jävla traktor här, så jag ska bara vänta en minut. Jo, så den här kvinnan då i Dallas i Texas, Texas öppnar ju upp, så de har ju börjat öppna upp, va? Så några dagar efter att hon vägrar ställa upp på den här lockdown, så öppnar ju Texas upp, va? Och det var intressant, det finns en video, man kan ju titta på det. Hon blev då, han hamnade i domstol, och hon gick in i domstolen då, och var ju på ett väldigt respektfullt sätt domaren, som är tydligen en vänsteraktivist. Så folk gräver ju sånt där, mer gräver ju sånt där i USA med, va? Så den domare som är en känd vänsteraktivist helt enkelt, va? Han började gapa åt henne i domstolen att du är väldigt självisk som bara tänker på dig själv. Och hon sa ju då med all, with all due respect, med, för att visa respekt till domaren då, så att vilja mata sina egna barn så de inte svälter, det är inte själviskt. Mm. Och därför kan jag inte gå med på det här. Så hon var väldigt respektfull, men det var klart sen. Det tog ju inte många minuter innan, vad heter han? Dan Patrick i Texas, och han är lieutenant governor i Texas. Han gick ut och sa att jag ska betala hennes, jag kommer att betala hennes, hon blev ju fine, bötfälld. Mm. Bötfälld.
Okay.
Bötfälld. Mm. Så han sa att jag ska betala hennes böter, och han uppmanade också att vi måste fixa till det här nu. Så att jag är inte förvånad över, det här är ju liksom Texas i ett nötskal, va? Och även lite USA i ett nötskal. I Sverige så finner man sig att okej, myndigheterna säger sig och så, men i USA så finns det lite mer av ett, vad ska man säga, en rebellisk anda. Att om jag må välja mellan att åka i fängelse eller mata mina egna barn, ja, då får jag åka i fängelse, för att mata barnen är viktigare än lagen. Det var det så hon resonerade, va?
Ja, men det, verkligen, det är den här self-made-attityden, och det vi pratar om också, som verkligen skiljer USA från Sverige, och hon visar ju verkligen det. Så att hon kommer väl att, jag gissar att hon kommer att få med på Fox News och sådana saker nu. Det skulle
inte vara med. Absolut.
Ja, just det.
Mm. Hon kommer att bli hjälte, och hon kommer att, hennes business kommer att gå väldigt bra nu i framtiden. Så allt som det här har gjort för henne är egentligen promotat henne fantastiskt, så att hon kommer att tjäna mycket pengar på det här. Och det kan man väl säga att hon är värd lite grann, därför att när människor tar strid mot tyranni och vinner dessutom, så måste de ju på något, så måste det finnas någon belöning i slutändan. Det är ju som att Michael Flynn borde ju bli, han kommer ju på något sätt kunna tjäna, på ett eller annat sätt kunna tjäna massa pengar på det här också, på det han går igenom. Mm. Men det är för, de förtjänar ju det, för de blir utsatta för tyranni, vansinniga felaktigheter och brott till och med, va? Och då måste de ju ha en möjlighet sen att få upprättelse, sin heder, men också det att de har ju spenderat massa pengar på advokater och förlorat hus och hem och alltihopa, va? Så de måste ju kunna få tillbaka det på något vis.
Ja, verkligen. Har vi fler nyheter?
Ja, det här har saga med Joe Biden och hans sexanklagelse. Vi kan ju gå in på det. Biden har ju inte varit speciellt smart i vilken han har anlitat till sitt team då för att välja vicepresident. Så Joe Biden håller ju nu på att försöka klura ut vem som ska bli vicepresidentkandidat för honom. Och då anlitade han en person som heter Chris Dodd som en konsult. Och Chris Dodd, om ni går in och googlar på Chris Dodd Waitress, ni får googla på det mycket ni vill, men Chris Dodd var inblandad i några inte så smickrande sexskandaler för ett antal år sedan själv, där sexuella trakasserier och så vidare kommer att komma upp, va? Så att Joe Biden går och anlitar en person för att hjälpa honom med en vicepresidentkandidat som själv har, den personen själv då har ett förflutet där sexanklagelser kommer att poppa upp. Det är ganska klantigt egentligen. Det är ju rent utav pundigt.
Mm, ja, verkligen.
Att göra så.
Ja,
det är liksom ingen, snacka om taskigt timing, va?
Ja, men det låter typiskt ju Biden.
Och, alltså, taskigt omdöme. Sen tänkte jag också att vi kan nämna så här. Jag såg en intervju med Betsy DeVos, hon som är utbildningsminister i USA. Och Joe Biden, och det här är någonting som har fällt, som kommer att fälla Joe Biden. På ett eller annat sätt så kommer det här att fälla Joe Biden. Joe Biden var en extremt stark förespråkare på universitet för att man ska kapa den här due process. Med andra ord, en kvinna som påstår, som anklagar en man för att ha våldtagit henne eller sexuellt trakasserat henne. Joe Biden under Barack Obama stiftade lagar då för att det räcker att göra en anklagelse för att fälla mannen. Inte i kriminell domstol, men på universitetet. Så universitetet. Så Joe Biden gjorde om universitet, så universitet fick göra hade sina egna domstolar med fakulteten. Universitet i USA som är som i Sverige, det är vänsterliberaler till mångt och mycket, va? Mm. Så att Joe Biden, han gav enorm makt till universiteten att skapa sina egna domstolar. Tänk sharia-domstolar i Sverige, men istället vänsterliberala domstolar i USA, va? På universitet.
Och då var det häxjakter på män och på pojkar eller på
precis,
ungdomar.
Precis, absolut. Så det var ju fall då som visade sig att En man och en kvinna hade hoppat i säng med varann. 3 veckor senare så hade en advokat övertygat kvinnan om att anklaga mannen för sexuella trakasserier och våldtäkt. Och puff, så blev då universitetet De hade makten då att kasta ut mannen från universitetet utan due process, utan någon anklagelse som gick till kriminell domstol eller civil domstol. Helt under, vad ska man säga, ingen begrepp hur det kommer att göras. Och det var allt under Joe Biden. Han tyckte att om en kvinna anklagar en man för sexuella trakasserier eller våldtäkt, då har kvinnan alltid rätt. Mannen ska, har inget att säga. Han har fel. Punkt slut. Det behövs inga bevis, va? Och det som är intressant nu är att Betsy DeVos har förändrat de reglerna under Donald Trump. Hon sa, och det här pratade ju Trump om tidigt och även då republikanerna om tidigt. Det här är ju vansinnigt, va? Det måste ju ske due process. Man kan inte bara anklaga någon för något och sen automatiskt är den, fälls den i liksom public opinion. Och fälls den då på universiteten, den får inte längre gå på universitetet och så vidare, va? Mm. Så de lagarna nu är återställda för att balansera. Nu, absolut ska man ju lyssna på kvinnor. Det är inget snack om det. Det är inte vi pratar om. Men man kan inte bara anta att så fort kvinnan säger någonting så har kvinnan rätt och mannen är skyldig, va? Och Joe Biden som nu var med och stiftade den lagen, va, och ställde till de problemen på universiteten. Han själv, och det har nämnt du och jag i den förra podden, att han själv kan inte hålla sig till de standarden eftersom han själv nu är anklagad. Om han skulle applicera precis samma standard som han implementerar på universiteten, om han skulle applicera den standarden på honom själv, då skulle han själv vara skyldig automatiskt och sparkas ut från det demokratiska partiet. Men naturligtvis så gör han ju inte det. Då återkommer vi till begreppet hyckleri. Det enda stort hyckleri, va? Och hela det här MeToo-movement som stödde Joe Biden och Barack Obama när de gick in för sånt här, gjorde, stiftade de här lagarna på universiteten. Mm. Det håller på att kollapsa runt Biden nu, just för att Biden själv kan inte hålla sig inom sina egna lagar som han var med att stifta. Det är en otrolig härva det här, men igen, det vänsterliberala är nötskal. De stiftar saker och ting som är omöjligt för någon att hålla sig till. De bara förväntar sig att andra ska förhålla sig till de reglerna och lagarna, men inte de själva. Och det är där vi är nu med Biden. Och det är precis det. Han har målat in sig ett hörn, så han sitter nu där och har ett jäkla problem.
Ja. Vi kan gå över till Kina också. Det är så här att Trump-administrationen då förbereder hur man ska... Alltså det är nästan så att det förmodligen så ser vi början på ett nytt kallt krig, och den här gången mellan USA och Kina. Och ja, jag håller ju tummarna för USA såklart. Men en annan sak som är intressant då, det är att republikanerna i representanthuset, de har pålyst att de ska starta en China Task Force, och representanthusets republikanska minoritetsledare Kevin McCarthy, han sa att det här kommer främst att drivas av republikaner och vi ska utreda allt som har med Kina att göra, kinesiskt inflytande på universitet, på tankesmedier och sånt där i USA, och även gräva i liksom coronavirusutbrottet. Så att det känns som att republikanerna nu, de har tagit ledningen i fighten mot Kina, och jag tror vi kommer se jättemycket av det i presidentvalet också. Har du någon tanke kring det?
Ja, absolut. Marco Rubio har pratat väldigt länge om det här, och i USA på många amerikanska universitet, inte nog med att Kina pumpar in en massa pengar i till exempel till och med Harvard, det finaste universitetet som inte ens behöver pengar för de är ju stenrika. Mm. Kina har någon slags institution, jag kommer inte ihåg exakt vad den heter, men det heter någon typ som The Chinese Cultural Institution eller någonting. Det kinesiska kommunistpartiet som betalar byggnader och betalar fakultet för att jobba på amerikanska universitet för att utbilda amerikaner i Kina, men det sker en otrolig indoktrinering och lögner där. Så om du går in och googlar upp det där så kommer du att läsa artiklar i media om att de där institutionerna då som sponsras av Kina utbildar helt, det indoktrinerar människor helt enkelt. Tanken är att visa hur Kina och hur Kina är bra och hur kommunismen är bra och hur USA är dåligt, va? Så jag tror det var ett par universitet som har tvingats stänga dem där under senare tid, just för att det blev så väldigt kontroversiellt. Och det visar sig att det är lite grann som att sharia-domstolar i Sverige, va? Att det där börjar, de börjar ploppa upp, va? Då måste man ta ställning till, kan vi verkligen ha kvar det här? Är det liksom, vad ska man säga, ligger det i linje med demokrati och så vidare, med det vi kan undervisa här? Och det kommer att skapa mer och mer problem, och det är precis det som Marco Rubio och många republikaner har tagit upp under en tid. Men ingen har egentligen lyssnat, väldigt få har lyssnat, men det verkar som att det verkligen nu i och med det här med coronaviruset har allt fler börjat begripa att Kina är ingen bra spelare helt enkelt och har ingen bra lagkamrat, va? Så det tog den här coronakrisen för att fatta att det Kina försökt att göra under ytan genom att vad ska man säga, under ytan gå in på universitet i USA till exempel, och de har slunkit undan med det därför att de räknar iskallt med att vänsterliberaler inte ska, nummer ett, de vågar inte säga någonting för då blir det rasism direkt, man är rädd för rasismen, den här påhittade rasismen då. Och nummer två, de ser det inte ens, de begriper det inte ens. Va? För så universitetet är perfekt för Kina att hoppa in på och liksom börja manipulera just för att vänsterliberaler styr det. Men nu verkar det som att det har gått en brytpunkt i alla fall. Tack och lov.
En annan vi kan nämna också, det är Ted Cruz som senator och republikan från Texas som han har gett ett förslag att man ska försöka stoppa Hollywood från att infiltrera från Kina då, för de betalar väldigt mycket film och Kina är en viktig marknad för Hollywood också. För de krav som Kina har då för att sända filmer i Kina, det är att man ska censurera Kina-kritik, och den här nya Top Gun-filmen till exempel med Tom Cruise, där så krävde Kina att man skulle ta bort Japans och Taiwans flagga som Tom Cruise har på sig på sin flygjacka i den där rollen. Och där har liksom Hollywood anpassat sig, och Ted Cruz sa att hans förslag gick ut på att om filmbolag i USA anpassar sig efter Kina, då ska de inte få samarbeta med Försvarsmakten, och det är ju via Försvarsmakten som de får alla sina tanks och stridsvagnar och alla sådana effekter, vet, bilar som sprängs och sånt, och ja, då får de inte det om de ska liksom vika sig för Kina. Så att där har vi också en tuff republikansk sida i det här, i den här frågan då. En sak jag tänkte på också, en till sak då, det vi pratade nyss om Texas och om den här frisörskan som liksom stod upp för sig själv och så, och Texas guvernören, högsta domstolen, de gick till slut på hennes linje, alltså de bytte ju fot i princip. I New York så är det helt motsatt reaktion. Där har borgmästare Bill de Blasio nu sagt att ja, man får inte ens protestera mot lockdowns, därför att det är en risk i sig. Kan du berätta lite om det?
Ja, Bill de Blasio, han är orolig nu för att människor kommer, och han har ju sett att runt om i USA så har ju börjat människor börjat mer och mer använda sig av sina konstitutionella rättigheter, First Amendment, med andra ord rätten att protestera, rätten att demonstrera fredligt. Så det handlar om fredliga demonstrationer, okej? Så Bill de Blasio har ju nu kommit fram till att det bästa sättet att stoppa människor från att utnyttja, att använda sina konstitutionella rättigheter, är helt enkelt att stifta en lag som då, en executive order, det är ingen lag, det här är inte stiftad av kongressen i delstaten New York eller någonting. Så Bill de Blasio gjorde någon slags executive order där det förbjuder att gå ut och protestera, va? Och som går stick i stäv med First Amendment helt enkelt. Och jag hörde någon juridisk expert som sa att det där är lite trixigt, därför att det finns en lag i delstaten New York som säger att om det är en executive order som är skriven, så executive order i sig är ingen lag, men det finns en lag som säger att om en executive order som är skriven, så blir det executive order en lag, och det är den som gäller, va? Sen är det ju frågan då om högsta domstolen kommer att gå med på det här. Kan en borgmästare, det kommer ju hamna i HD det här naturligtvis, kan en borgmästare skriva en executive order som förbjuder människor från att gå ut och protestera och använda sina konstitutionella rättigheter, va? Jag har väldigt svårt att se det, speciellt i en konservativ HD. Till och med de liberala domarna tror jag har svårt. Jag gissar på att det här kan bli ett enhälligt beslut i HD mot Bill de Blasio. Men poängen är ju det att det visar att vänsterliberala politiker som påstår sig stå för demokrati, de gapar alltid om demokrati, yttrandefrihet, i vikten av det, eller hur? Mm. Så fort de får chansen så inskränker de demokratin och yttrandefriheten, för allt handlar slutligen om makt och kontroll. Man vill kontrollera befolkningen, och det bästa sättet att kontrollera en befolkning, det är att förbjuda allting. Mm. Och det här är väldigt allvarlig farlig utveckling helt enkelt.
Ja, vi kan avrunda pratet med om Bill de Blasio med att säga att han var också ute tillsammans med sin fru på en promenad i en park i Brooklyn, och då var det folk som såg honom där, de hade ansiktsmasker och så, men folk kände igen honom såklart, för han är borgmästare, så att de ropade, vad gör du här? Det här är utegångsförbud, hur kan du gå här? Och då sa han liksom, sköter en egen lägenheter och sådär, och de var ganska oförskämda, paret de Blasio, mot de här som ropade, för man kan tycka att här är vi återigen den här dubbelmoralen, vi pratade förut om Chris Cuomo på CNN, att han var ute och styrketränade och sådana saker trots att han har corona och sådana saker.
Så att, och Barack Obama var ute och spelade golf när det var lockdown.
Ja just det, okej, det visste jag inte, men okej.
Jo, visst, ja. han blev ertappad av vanligt folk, han var ute på en golfbana och lirade golf när det var en lockdown, han var de enda där, och det var egentligen, det var emot lockdown, det får han egentligen inte göra, va? Det är precis samma sak, politikerna tar sig rättigheter och gör sånt som de helt enkelt bestraffar andra när de gör samma sak.
Ja, de demokratiska politikerna i synnerhet verkar det som då. Men ja, har vi något mer?
Ja, jag tänkte bara återgå snabbt till två saker, en är mer en shift, men också jag vill återgå till det här med Hollywood. Hollywood visar ju ett extremt hyckleri. Så Hollywood har inga problem att vad ska man säga, lyssna på Kina och ta order från Kina när det gäller att censurera filmer, va? Exakt samma Hollywood som vägrar filma filmer i till exempel delstaten Georgia, därför att delstaten Georgia är emot aborter. De är emot abort officiellt som delstat. Så då bestraffas delstaten Georgia av Hollywood att Hollywood ska inte filma några filmer där. Mm. För de säger att Georgia ska inte, politik ska inte få liksom avgöra vart vi går om inte ni ställer upp på vår politik. Då, om inte ni öppnar ett öppet samhälle och värnar om mänskliga rättigheter och värnar om demokrati och bla bla bla, genom att godkänna att sponsra aborter, ja, då ska vi inte filma hos er. Sen vänder de sig om till Kina och säger att okej, Kina, vad ni får säga, ni bestämmer vad vi gör, så lyssnar vi på er. Det är vidrigt hyckleri.
Ja, så att man ser alltså att Kina bryter mot mindre mänskliga rättigheter så att säga än vad Georgia gör. Bra.
Precis, det är bokstavligen ja. det Hollywood säger, va? Så att det är rent dynga alltså.
Mm, ja, verkligen.
Sen tänkte jag också nämna att det här Adam Schiff, det här är väldigt intressant. Vi pratar om det här att det har kommit ut massa det visar sig att det här med Russia collusion då, det visar sig vara bogus alltihopa, va? Det fanns ju inga bevis för att Trump hade gjort någonting med Ryssland, va? Sen för bara några dagar sedan så har det börjat komma ut fler och fler dokument, eller att inte dokument men det finns de som har läst dokumenten, det finns dokument som visar att alla de förhören som Adam Schiff höll i kongressen då bakom lyckta dörrar visar sig vara, det fanns inga bevis. Det fanns ingenting som visade att det fanns någonting som var, att det fanns någon collusion eller någonting som var impeachable. Med andra ord att det fanns ingenting som skulle kunna leda till riksrätt. Mm. Men Schiff gick ändå vidare och ville göra riksrätt, va? Så de dokumenten nu vill naturligtvis republikanerna då i kongressen ska komma ut och visa att dokumenten som då, de interna dokumenten som ledde fram till riksrätten visar att det fanns ingenting för riksrätt, och det visar de här dokumenten. Adam Schiff sa att nej, de kan vi inte släppa därför att de dokumenten innehåller ju massa classified information som är då hemligstämplade, bla bla bla. Då kom ju då chefen för någon av de här underrättelsetjänsterna sa att vi har tagit bort alla den classified information är nu borttagen, så nu kan du släppa de här dokumenten därför att den informationen som var classified är borta nu, men det finns massa information som fortfarande är kvar som är relevant, som visar att Adam Schiff att ljög helt enkelt, va? Men han vägrar ändå släppa dokumenten, va? Så att förr eller senare så kommer ju dokumenten att släppas, någon kommer ju läcka dem, de kommer ju släppas på ett eller annat sätt, så kommer ju hamna i media, va? Så det kommer ju bli ytterligare ett bevis att redan från början så visste de om när de intervjuade då Adam Schiff i spetsen då, när de intervjuade då Trumps team och massa andra personer med i kongressen bakom lyckta dörrar, så det fanns ingenting helt enkelt, va. Och då är ju frågan om hur ska man kunna bestraffa Adam Schiff annat än vid valurnan, va. Så att min gissning är att det kommer att bli som med Michael Flynn och till exempel att vindarna vänder och man måste börja nu helt enkelt ta Adam Schiff i domstol med. Att han ljög, han hittar på, han försökte skapa någon slags case mot Donald Trump som aldrig fanns. Mm. Och det återgår ju det vi pratar om, att man måste bestraffa, det var lack of accountability, va? Han måste bli held accountable, ansvarig. Och det enda sättet att göra det är att på något sätt börja bestraffa honom.
Ja, vi kan bara avsluta med att påminna. Adam Schiff, han var alltså ordförande för underrättelsekommittén i kongressen, och han är demokrat, och han var ju verkligen en av de ledande som banade väg för riksrättsprocessen mot Donald Trump.
Och det var han som sa att det finns så mycket bevis, vi har allt bevis, bevisen finns, vi har dem uppradade, det finns så mycket bevis som helst. Men det fanns aldrig några officiella bevis, och nu visar det sig att det finns heller inga bevis bakom lyckta dörrar, så de bevisen som han säger, de finns, men de kan vi inte släppa. Nej. De bevisen finns inte heller.
Nej, men han politiserade han också. Alltså, han politiserade underrättelskommittén. Alltså,
det är absolut. Ju,
så att, demokrater, de missbrukar makten. Det går inte att det är den slutsats man kan dra av egentligen hela det samtalet vi har haft. Alltså, demokrater överallt missbrukar sin makt.
Och jag tror att det har att göra med, det ser vi i Sverige med, vad när det gäller, folk gnäller ju på att Trump är maktmissbrukare, Trump är korrupt, blabba, men det är ingenting mot vad demokraterna gör. Skillnaden är att vänsterliberal media helt enkelt har väldigt svårt att helt enkelt rapportera om det. Var naturligtvis i Sverige så mörklägger de ju helt. Så det är därför svenskar inte vet om det, just för att det totalt mörksläggs i Sverige. Det finns ju inte en chans att det här med Michael Flynn eller Chris Christie eller Adam Schiff och att sådana saker kommer att målas upp som stora rubriker i Sverige. Det finns ju noll chans för det. I bästa fall så hör några stycken på vår podd om det eller läser om det i någon alternativ media, men det är ungefär allt. Det kommer ju aldrig komma upp i de stora tidningarna.
Nej, men det är problemet i svensk media. Alltså, demokraterna är de goda, republikanerna är de onda. Och finns det tecken på något annat så kan man inte ta in det ungefär. Så att, nej, du har helt rätt.
Absolut.
Det spelas inte. Men okej, vad bra. Då har vi fått en lång uppdatering om det senaste. Så tack Björn.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1099 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 9590 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Ni får också mer än gärna dela poddarna i sociala medier och i andra sammanhang. Mitt namn är Ronny Berggren. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.